Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt mitt i sommaren med Charlie och Mattias. Hur känns det, Charlie?
Ja, men det känns bra. Det är ju lite tråkigt att du och jag inte får sitta och spela in nya avsnitt. Men det är ju lite slöseri när man har nästan 300 avsnitt att inte göra det alla har tjatat om. Sända några av våra favoriter igen så att man kan liksom få det. Men för mig är det lite tråkigt att inte du och jag får skylla på podden och ha den som ursäkt att hänga. Men ja, vi får göra de här små introna i alla fall.
Ja, det är sällan vi har varit ifrån varandra 4 veckor, eller hur?
Mm,
fyra veckor, det är fan... Ja. Ja, men det har väl hänt någon gång att vi har varit ifrån varandra 4 veckor. Men jävlar inte så ofta. Alltså.
Nej, det får man säga. Så är det.
Ja, så är
men
det.
Nu, nog om oss. Nu är det ju så att vi ska sända en av våra favoritavsnitt i repris. Det har man väl fattat vid det här laget.
Ja.
Vi är tillbaka mitten på augusti och passa nu på att skicka in frågor.
Ja.
Så om man nu vill skicka frågor till oss, Mattias, vart gör man det då?
Då gör man det till Charlie och Mattias snabela gmail.com. Mm.
Kanelbulle.
Och Mattias stavas med TH och Charlie stavas med CH. Och så.
Ja, det är släng in så många hån ni kan komma på så kommer det lösa sig.
Precis, så, så skicka in frågor, kommande ämnen, för att vi har väldigt mycket spännande gäster, vi har väldigt mycket spännande ämnen på gång, men den lådan, tipslådan, får ni gärna fortsätta fylla på med. Så att, dra in en fråga vet jag, och så hoppas jag att ni njuter av det här avsnittet lika mycket som vi gjorde när vi spelade in det för rätt länge sedan.
Hej och välkommen till På riktigt med Charlie och Mattias. En podcast på riktigt om vardagsekonomi. Hur är läget?
Det är toppen.
Keps inomhus.
Ja, och shortsen är fortfarande på.
Men vänta, keps inomhus?
Ja, får man inte ha det?
Man får inte ha keps inomhus.
Ja, men jag måste ju se, jag är jävligt ris i håret.
Och ja, men
snygg gäst idag, så jag måste ju liksom
ta av dig keps. Vi kan inte ha keps inomhus. Jag kollar oklippt jag är. Jag hade en klipp till i måndags som jag flyttat nu.
Ja. Vi släpper min keps.
Okay, vi släpper keps.
Men däremot är det väldigt skönt att vi, alltså jag är jag jobbar den här veckan ordentligt kan man
efter
säga.
Efter många års av lateri har jag äntligen
precis,
börjat jobba.
Ja, har det kommit igång och skolorna är igång och det känns så jävla skönt. Eftersom vi har flyttat så har det varit så här att vi flyttade precis innan sommaren. Direkt efter när barnen, alltså direkt efter skolavslutningen. Och då har det ju ändå varit så här att man har inte landat riktigt förrän vardagen kommer igång. Och då har det varit skithärligt och vi har minst runt och varit i torpet jättemycket och sådär. Men det liksom blir inte på riktigt i vardagen förrän det här har dragit igång nu. Och nu har du gjort det och det känns jävligt skönt. Så jag är pepp som attan på arbetshösten.
Jag är också nyinflyttad och jag känner igen det att det tar ett tag innan det blir liksom på riktigt. Mm. Att hemma blir hemma. Är det, vi hade ju en lite sån Insta-grej för, som var väldigt generös för några veckor sedan när du hade varit spelat tennis. 3 gånger i veckan. Och inte hade fått med handduken.
Just
utan fick torka det på pappershanddukar.
Ja.
Ja, det är en väldigt smakfull bild. Den bilden var liksom åt andra hållet. Man
slapp se det. Det var inte bra. Nej, det var det bättre än att jag såg mig själv.
Men min poäng är det en följd det här? Liksom, att man inte riktigt har kommit in i rutinerna?
Ja, men du har helt rätt. Det där kan man tycka är en liten sak. Men det är just de här små grejerna. Bara det att vi har ett parkeringsgarage där man måste ha med sitt parkeringskort. Tidigare har jag ju bara tagit bilnyckeln och gått. Det funkar inte nu. Det måste man ha ett parkeringskort. Och det kan inte ligga bilen för då kommer man inte inom porten. Och man har ett grej på så här, ja, men torpet, jag hade handdukar och kläder. Ja, men så här, det är mycket nya rutiner. Om än väldigt små. Men det gör skillnad hela tiden. Så ja, visst, ja, nu får man göra på det här sättet.
Ny livssituation.
Och vi har bara en bil. Jag får nästan panik på tanken. Så därför köpte jag en liten sommarbil. En gammal Saab V4 i somras. Som får stå där vi har torpet.
Vart den där gröna? Eller hur?
Ja,
du visar mig bilden.
Just det. Den är så fin. Från 1973.
Ja.
Jättefin.
Hur luktar den? Lite diesel?
Nej, men den luktar precis som de gjorde. Jag har haft några V4 ju, genom åren. Och det var verkligen, man fick tillbaka det här kroppsminnet eller vad det heter. Man bara, så kände jag lukten av det.
Du har gjort mycket en sån.
Jag har gjort både en och andra en Saab V4, absolut. Så.
Alltså åkt menar jag.
Ja, absolut. Jag är nöjd och du frågar hur jag mådde. Så jag är skitnöjd att vi är igång. Hur känns det för dig då?
Nej, jag är superpepp. Det ska bli väldigt kul med ämnet idag som ju är en livsförändringsämne. Då. Mm. Lite större livsförändring kanske än än bara byta bostad.
Ja.
Vi ska ju prata om skilsmässa och vara i skilsmässa och hamna i skilsmässa och livet efter skilsmässa och bonusfamiljer och bonusbarn och jultomtar och liksom hela den här liksom, som jag ju kan typ ingenting om.
Nej.
Jag tillhör den här konstiga gruppen som är gift med min fru och vi har föräldrar båda som är gifta med varandra och sådär. Så att jag har inte så mycket...
Nej, och jag sitter exakt samma sits. Jag har inte heller någon erfarenhet från mina föräldrar, för de är inte skilda och jag har inte skilt mig själv. Och då tänkte jag säga så här att vi lyckligtvis inte har det, men det kanske är helt fel att säga att det är lyckligtvis. Vi får väl bena ut det här.
Ja, vi har ju bjudit in en riktig expert och entusiast på ämnet.
Mm. Ska vi bjuder in henne.
Ja, vi rullar in henne.
Välkommen! Marit Danielsson, en stor applåd.
Tack så hemskt mycket. Tack.
Marit, vad kul att du är här.
Ja, men det är jätteroligt att vara här.
Vi känner ju lite grann via media, media Sverige kan man säga.
Precis.
Och sen så dök det ju plötsligt upp en jävligt cool podd som jag observerade för kanske ett halvår, ett år sedan va?
Ja, ett och ett halvt år faktiskt.
Ett och ett halvt år sedan, som heter Skilsmässopodden.
Just det.
Men vi var inne och tjuv, liksom, försökte se vad ni gjorde som var så bra när vi satte igång den här podden.
Ja, jag fattar.
Diskuterade med folk där och sa så här. Så att,
tror du mycket namnet som sticker ut?
Det är ju innehållet.
Jo, men för att de ska hitta det så måste det kanske sticka ut lite.
Ja.
Så det var väl så vi tänkte.
Men det har ju gått så bra för podden så att ni dessutom har en bok som heter Skilsmässoboken.
Ja, den heter Lyckligt skild.
Lyckligt skild
men det blev, alltså ämnet, det blev ju snurr av ämnet. Och då ville Norstedts också ge ut en bok, så den kom ut i maj.
Det är ju så häftigt ju.
Ja, det är jättekul.
Men då tänker jag, lyckligt skild, för det var ju det jag var inne på.
Ja.
Är det inte att se som ett nederlag, eller är det inte deppigt att skilja sig?
Deppigt är det nog, men man får ju komma ihåg att de som skiljer sig gör det av ett skäl. Det kanske var deppigt där de var också. Mm. Så kan det ju vara.
Får man vara så fräck och gå rakt på sak och fråga, hur var det för dig? För det är så att du gör ju skilsmässopodden ihop med din nuvarande.
Mm.
Och båda har en skilsmässa bakom
just det.
Sig.
Mm.
Så hur var din? Var det...
Nej, men jag och min exman, vi var då, och jag säger exman fast vi var inte gifta. Jag har aldrig gift mig och tycker att sånt är kanske lite överskattat för egen del. Men så att jag har låtit bli med det. Men jag säger exman och skilsmässa ändå, bara så att begreppen är ut.
Inför Gud och denna församling.
Ja, jag lät bli att lova något.
Ah, okay.
Ja. Mm. Men,
och så här efterhand kanske det var klokt då?
Ja, det hjälper
något.
Vare sig om man har lovat det eller inte, okay. Tror jag. Det där
skillnad.
Går ju som det går för folk. Så det är många som är sambo som inte skiljer sig också. Men jag tänker att... hur var den? Alltså vi var ihop i 17 år, jag och min exman. Och vi har två barn. Och vi hade väl bekymmer mot slutet i ganska länge. Och kämpade länge och väl liksom, för att det här skulle... hålla, som man gör. Man går i familjerådgivning och försöker. Men sen när vi väl hade bestämt oss, eller det var väl på mitt initiativ att vi faktiskt skulle separera, då var det, vi var liksom, det var en relation som var ganska avsvalnad. Liksom. Det var inte så här het passion, och då är det nog svårare att separera, utan vi kunde vara ganska förnuftiga ändå. Och liksom fatta beslut som...
Skulle du säga, var ni överens om? För det...
Nej, egentligen inte. Vi var inte det.
Du tyckte ni skulle skilja er och din partner hade andra åsikter.
Ja, och ett nej går ju i de här fallen före ett ja faktiskt. Men jag tror att det är ganska ovanligt att man... Eller det är säkert vanligt att man försöker få den andra att tycka lika.
Mm.
Så att man ska få medhåll i att vi borde separera. Men det kanske inte är så ofta som det är så. Utan en tar nog initiativet oftast.
Men är det inte väldigt tufft då att vara den? I det här fallet var det du som sa nej.
Mm.
Det går inte. Jag kan tänka mig att din exman då gjorde allt det som han ville. Så liksom man gör allt som står i sin makt liksom, och spelar lite olika kort för att man ändå ska vi inte fortsätta ta till ett år till. Tänk på barnen.
Ja, det där är nog olika, men han gjorde nog inte så, utan han fattade väl att det var bestämt och han blev ganska snabbt konstruktiv tycker jag nog ändå. Mm. Men det där kan nog vara väldigt olika.
Jag kan tänka
olika.
Att det kan vara, men liksom rent generellt sett så borde det där kunna vara fruktansvärt jobbigt.
Det är tungt på två olika vis. Den som lämnar får dra i det här och ha ansvaret för att alla runt omkring blir ledsna. Mm. Medan den som blir lämnad hamnar ju ofta i någon slags chock nästan. Att någon har bestämt allt det här över mitt liv.
En livsförändring man inte har bett om. Liksom.
Jag ska inte få vara med mina barn hela tiden. Jag ska kanske inte ens kunna bo kvar. Vem i hela världen kan bestämma sånt över en annan människa? människa. Det är så stort ingrepp. Medan den som har tänkt länge, gått i förväg och funderat, kanske har skaffat sig lite planer att ja, men man kanske skulle kunna lösa det så här och jag kan bo där kanske. Den har funderat en del. Mm. Så det är väldigt olika lägen.
När du berättar det, då tänker jag också så här, de relationerna som jag har varit i där någon har gjort slut med mig.
Ja.
Då är det också, tycker jag, mycket lättare. Och tack och lov, höll upp sig då, efter dit jag är på väg, så är det oftast varit så. Jag är inget bra på att göra slut. Det är oftast folk som gör slut med mig.
Ja.
Folk. Men, kärleksfulla partner som gör slut med mig. Då, det är ju en fördel med det är ju att man har ju en mycket direktare väg till sorg och saknad och tycka synd om sig själv. Så att bli övergiven. Mm. Det är ju säkert precis lika jobbigt att överge, men ja, det har man kanske. Liksom inte riktigt någon rätt att ha så mycket åsikter om. Du vet, jag känner mig så ensam, jag saknar honom. Jaha, men det var ju du som ville, ja, då precis. Får du väl skylla dig. Alltså, ja. Fast man måste väl känna hela känsloregistret i båda ändar.
Verkligen, den som lämnar har nog förmodligen kanske under förhållandet redan börjat definiera som det här som någonting som inte kommer att hålla. Och det är ju en sorg, det är ju också en sorg där och då. Men jag tänker på, om du... Nu ska vi tänka hur du sa. Jo, men om du blir lämnad. Ja. Den som blir lämnad kan ju också indirekt ha sett till att bete sig. Så att man blir lämnad. Ja. Men inte liksom vill just ta ansvar för att fatta beslutet. Nu säger jag inte att det är så för din del. Att du har betett dig så.
Men... inte medvetet. Nej. Men så här, efterhand kan jag se att man kan bli väldigt ledsen och upprörd. Och sen när det går några månader så har jag insett flera gånger att jo, det här var ju på väg hela tiden. Det var bara att jag inte hade modet. Och jag har nog liksom varit destruktiv i det här förhållandet på sina sätt liksom till och från. Men är inte det ganska vanligt att 10 år senare, om man går på varandra på stan då, om man nu inte har barn ihop, och så är det väl oftast så att man på något sätt kan komma till freds med att det var säkert rimligt.
Ja,
liksom.
Precis.
Jag hittar på att det är nog det vanligaste. Mm. Hur är det, när du träffar på ex på stan, Mattias, får du en kram då eller låtsas ni som att ni inte känner varandra? Eller?
Det är nog båda och, skulle jag säga. Men det är ganska länge, alltså så här, men det är nog båda och. Vissa känner man ju så här, och vad roligt, och man blir glad när man märker att det har gått bra för den personen. Och sen kan jag känna...
Och vissa hoppas man att de ska ha legat hemma och gråtit sen dess och tänkt så här, jag kommer inte hitta någon som...
Nej, men vissa kanske man inte bryr sig så mycket i. Det spelar liksom, man är lite likgiltig inför det för att man inte har någonting kvar och det är liksom borta. Men nu är det så himla länge sedan som jag har varit ihop med min fru ganska länge, så att jag springer inte på så många på stan, om jag ska vara helt ärlig.
Men det gör vi så här, om du lyssnar på det här och är ett ex till Mattias, så kan du gå in på Instagram och Facebook och skicka en hälsning, lägg upp en bild, fan se vad han har missat.
Ja. Jo då, nej men det är ju så. Men jag tänker ju ändå då att skilsmässa är en sak om man inte har barn. För mig är det ändå en super stor skillnad.
Om man tänker verkligen.
Har man fått barn, det är det där som jag tänker att som idag vi snackar om skilsmässa och ekonomi, så blir det ju, det är klart att det kan väl vara tjorvigt om man inte har barn, men det kan ju inte stå i närheten eller proportion till när man har barn. Så är min känsla i alla fall. Därför är det svårt när du frågar mig om gamla ex, men jag har inte haft barn med dem, så det har inte varit, då har det inte varit på riktigt.
Nej, men har man barn med någon, då kan man ju inte sluta ha relation. Då är det bara frågan om att man ska ha en annan typ av relation. Man kommer ju alltid ha relation. Ja. Man kommer ju ändå ha barnen ihop, vare sig man vill eller inte.
Men vad är det så här, om man ska generalisera då? Vad är de största, vad skulle du säga? Vad är skälet till? Jag upplever att det är många fler som skiljer sig och många kompisar som man så här hör. Vad är skälet till att vi skiljer oss mer? För det gör vi väl?
Gör vi det? Skiljer vi oss mer?
Jag tror att vi skiljer oss mer. Sen kanske kurvan har avstannat. Men om man ska zooma ut väldigt, väldigt långt och inte gå in på enskilda orsaker, så tror jag att vi skiljer oss mer för att vi kan göra det. Förut så var ju kvinnor ofta beroende av män, och rent ekonomiskt. Mm. Och man kunde inte riktigt skilja sig. Det var också ett större tabu. Så att resultatet skulle så att säga bli lite sämre för de som skilde sig. För att det var någon slags stigma kring det. Ekonomin skulle bli sämre. Och förut var det också så att ofta försvann pappan ur barnens liv. Det blir ju riktigt dåligt. Och allt det där är ju en spärr som låg i tiden. Mm. Medan nu har vi åtminstone... Vi har kommit en bit, tycker jag. Och det är där skilsmässopodden vill jobba också. Att liksom det ska gå att prata om det här. För människor vill ju uppenbarligen separera. Och gör väl det mycket för att nu är det möjligt. Och att man ser att man kan få ett riktigt bra liv. Både för sig själv och barnen. Även efteråt.
Men det där tycker jag är intressant. För det finns ju... Det kanske är delvis en psykologisk känsla, tänker jag. För att tittar man rent matematiskt så en väldigt stor del av hushållsinkomsterna går till boende idag. Och väldigt precis. Få familjer klarar sig på en inkomst. Så medan man jämför med på 50-talet då ett hushåll kunde klara sig på en inkomst. 50-talet är ett dåligt exempel för då var en hemma. Men det har funnits perioder. Jag hörde någonstans att en högt uppsatt man på en bank som berättade för mig att den vanligaste frågan kvinnor ställer när de går själva till banken, det är tragiskt nog, har jag råd att skilja mig? Det är den vanligaste frågan kvinnor ställer när de kommer själv. Just det. Och han sa att det som är obehagligt är inte att de ställer frågan, det obehagligaste är att vårat svar blir allt som oftast efter att ha räknat efter. Typ nej. Ska du ha barnen varannan vecka och du vill att de ska ha eget rum och gå kvar i samma skola och kunna cykla till sina kompisar, då har du inte en ekonomi förberedd för att kunna fixa det. Liksom. Så på något sätt så är vi alla liksom, den här ekonomiska pressen vi är under och det här konsumentsamhället med gästrum och matsalar och sommarstugor och fjällstugor och andelar i Spanien, binder ju fast oss egentligen rent
men likväl, två saker tänker jag. Dels är ju, borde ju samma fråga då gälla för männen. Och samma svar borde gälla för dem i så fall också. Om man har levt någorlunda jämlikt.
Det är bara att de går inte till banken och ställer
frågan. Nej, de frågar inte. Nej. Men sen tänker jag också att likväl händer ju det här. Så folk löser ju det här ändå med sina separationer på ett eller annat sätt. Man kanske går ner en period i standard och ekonomi. Det tror jag många räknar med. Det blir ju fördyrat ett tag. Det blir det.
Skiljer vi oss för, liksom, skiljer vi oss för snabbt eller skiljer vi oss för långsamt? Nu det här är ju en vass fråga då, men det här måste du ändå ha tänkt på.
Jag har ju tänkt jättemycket på det. Men jag, för egen del så tänkte jag att jag absolut inte någonsin skulle skilja mig eftersom vi hade barn. Jag tänkte att skiljas det kan andra göra men inte jag. Det fanns inte på kartan. Men jag tror nog att de flesta, jag tror inte riktigt att folk skiljer sig för lätt. Ja. Jag tror möjligen att folk, ja det kan jag nog tycka, att folk kanske skaffar barn lite för lätt då. Utan att tänka sig för att det här kan komma att hända mig. För en tanke jag har, det är egentligen att man nog, tänk om man kunde vara så noga när man skaffade barn att man vet att om vi separerar så kommer jag och den här personen ändå att kunna samarbeta. Att man båda två har den vissheten att man vill det. För det är ju där det blir trassel annars. För kärlek, man kan inte lova kärlek. Man kan ju faktiskt inte det. För det är som att blunda för att livet innehåller förändringar eller livet innehåller saker man inte vet. Men en sak, och äktenskap är ju upplösligt och relationer, men föräldraskap är ju inte det. Så det är där det bränner till på något sätt. Det är där man skulle behöva vara väldigt mycket mer noggrann än man är, tror jag.
Men med facit av, för din del, nu gick det ju bra, en hyfsat enkel.
Ja, det var ju sorgligt naturligtvis på alla sätt och vis, men, och det är ju en kris. Men
hade du gjort någonting annorlunda? Hade du kunnat sagt det innan om du hade med facit i hand? Hade du så här, gjort upp då? Så här, skaffar vi nu barn, då måste vi vara överens om det här. Och sen,
nej, det begrep jag ju inte då.
Nej, men skulle du gjort det nu med facit i handen, tänker jag.
Nu ger vi dig en sån här flying DeLorean tillbaka till framtiden.
Alltså, vad ger du för råd till barn, till nya par som träffas och funderar på att skaffa barn? Eller precis har gjort det och är lyckliga med varandra?
Ja, precis. Att de har gjort det redan.
Ja, både. Och jag tänker att man är på väg eller att man precis har fått.
Men låt säga att man är på väg. Då tänker jag ändå att man lägger ena hjärnhalvan åt sidan en stund och så pratar man med den man eventuellt funderar på att skaffa barn med och frågar hur ser du på det här om vi skulle separera? Har du synen att man då ska dela på föräldraskapet för barnens bästa och så vidare? Det är ändå en viktig diskussion, tror jag. Eller är man av den gammeldags synen att nej, men då får det vara. Då vill jag inte ha någonting med dig att göra längre. För det är ju inte för barnens bästa.
Det där är så.
Jo, men får jag bara haka på er så länge här? För då tänker jag så här, för det här är ju också så. När vi har pratat, vi hade någon jurist med här, någon familjejurist här för några program sedan. Och jag står ofta inför det i min vardag, i mitt vanliga arbetsliv. Så att jag har råder klienter till både en och andra som ekonomisk rådgivare. Så brukar jag ju också, även om man inte har skrivit ett samboavtal eller om man inte gjort det, så passa på att göra det medan ni är sant. För när man är sant, då är det ju mycket, mycket enklare.
Verkligen.
Då tänker jag också att har du just barn, och verkligen, så här, oavsett om du har barn som är 3, 5 eller 10, om man nu har det bra och är lyckliga, så borde man ju kunna ta det här snacket även innan man fick barn.
Absolut.
Så länge man ändå gillar varandra så kan man ju kanske en gång för alla ta upp det här och snacka om det, ja. Så kanske det blir lättare om det skulle hända.
Och kanske också, det låter så tråkigt, men det kan bli väldigt tråkigt efteråt annars också, men det kanske också lära känna varandra lite mer innan man skaffar barn till exempel. Alltså att det behöver inte gå så väldigt, väldigt fort. För att det kan också vara en beslutsgrund, att man känner varandra jäkligt väl.
Liksom. Man kan träna på att skaffa barn längre.
Typ så kan man göra. Ja, öva.
Ja.
Googla på det så kommer ni fatta. Nej, men jag tänker på det här med tvivlet, relationstvivlet.
Mm.
Jag har en relation bakom mig, ett samboförhållande, ett långt samboförhållande, där jag började tvivla på att det var bra för mig att vara i den relationen. Och när jag tog upp det med henne så delade vi upp kopparna dagen efter.
Menar du det?
Ja. Det var verkligen så, för henne var det som att hela livet låste sig. Va? Tvivlar du på oss liksom? Du älskar inte mig längre liksom. Så det, och jag var inte så mogen, jag hade kunnat hantera henne i det, men nu kände jag att jag hade öppnat den burken och då, liksom det, som min morfar sa, har man tagit fan i båten får man ro i land också. Och så vips var jag i en separation liksom, som egentligen kanske började med tvivel från min sida. Och sen har jag haft motsvarande med Andrea. Andrea har tidigt i våran relation så här varit så här, jag är inte säker på liksom, om det här är rätt för mig. Och då eftersom jag hade det här bakom mig så lyckades jag väl av någon anledning då vara lugn i det och vara som så här, intressant, nej det kan man ju förstå. Så låt oss undersöka det då, liksom. Hur kan vi undersöka det? Och inte på ett möte utan det pågick kanske under 3-4 månader när vi smakade och utvärderade och vred på om det handlade om oss eller om det handlade om vad hon var i livet just då. Eller vad han, och som, ja du vet, nu har vi varit gifta i snart 15 år och har barn och så här. Så jag menar... Det är nog ganska vanligt, tänker jag, det första exemplet, att man kan prata med sin partner om allt utom tvivlet på om det ska vara ens partner. Känner du igen detta från liksom...
Jag är fotad lite på ett annat sätt själv, men för jag pratar gärna om känslor och sådär, det gör jag. Men jag tror ju att det kan finnas väldigt stora glapp i det där, i hur man tycker att man har det.
Mm.
Det tror jag. Mm. Att, och just kanske också för att man drar sig för att säga sånt som är knepigt till sin partner. Man är rädd att riva upp himmel och jord eller ja, att det ska göra ont värre på något sätt.
Jag hade en kompis som ringde mig en vacker dag, höll jag på att säga. Men ringde och var så där, ja, men helt förstörd. Och då ville hon då skiljas. Och han... Har inte, liksom, han har på riktigt inte förstått någonting.
Nej,
och hon säger, precis. Har du inte sett mina signaler? Jag har ju varit ledsen i över ett år. Jag har ju gråtit och jag har... Och han hade verkligen inte.
Nej.
Och han är också sådär,
shit, vad läskigt,
en sån kille som jag läskigt, kan förstå att han inte... Att han inte ser det. Han är inte den här känslokillen. Och sådär. Så jag skulle säga att jag var mindre förvånad än vad han blev. Men från honom var det fruktansvärt det här. Att hon tyckte att hon gång på gång hade signalerat.
Ja. Och det hade hon väl i, det tror jag. Det tror jag. Man önskar ju någonstans att ens partner ska läsa ens tankar nästan. För att det vore ju så skönt. Man blandar nästan ihop det med föräldraskap. Ja, men de som älskar den ska väl förstå vad jag känner och tänker. Men nej, så är det ju inte. Mm. Och jag kan tänka att hon har väl inte signalerat tillräckligt då.
Nej.
För signaler är ju ingenting om den andra inte uppfattar dem.
Man då måste har de ju inte hänt, våga, liksom. Man måste ju bara våga.
Man måste säga nästan sätta ord på det. Och det där är ju jättesvårt. Och det kan man ju också verkligen behöva hjälp med, såklart.
Mm.
Och vad tänker du, terapi då? Eller så här,
ja, det tycker jag är väldigt bra. Och det är ofta en som kanske tycker att man behöver ta itu med det, och den andra kanske är oförstående. Och den som inte vill gå i terapi kanske drar sig för det. Jag får för mig att det ofta är män som kanske är motsträvigare då. Men, och det kan ju också vara för att de känner att fastiken, jag kommer inte att kunna göra mig förstådd. Jag kommer att komma i underläge här. Men det är just
att
det.
En part känner sig mindre van att prata
lite så, lite så. Och den som tar initiativet kanske har ett bombardemang med saker den vill ta upp.
Men jag har förberett anteckningar här på dina fel och brister.
Så kan det verkligen vara. Men det är ju det man får hjälp med. Det är ju det den svagare parten verbalt också får hjälp med i terapi. Att just få sätta ord på det så att den också blir förstådd.
Men hur är det då med terapin?
Ja.
Är det inte, kan det inte vara så också att man skulle tänka om ens fru eller ens en man kommer och säger att jag skulle vilja gå i terapi? Har det inte gått så långt så att egentligen är det liksom kört redan? Det är bara någon sån här Jo, vi ska ju ändå ha försökt.
Nej, det tror inte jag.
Vi ska provbo isär-grejen som man hör.
Hur många gånger blir det bra? Så här, vi går i terapi och så levde vi lyckliga alla våra dagar.
Det
måste ju hända.
Jag säger inte att det inte gör det.
Jag och min exman, vi gick i terapi. Och sen så gick vi i terapi och så gick vi i terapi. Men vi åtminstone ihop. Ja, men det tog 10 år i alla fall. Tills vi separerade efter det.
Hade det inte varit bättre att ni hade separerat tidigare?
Nej, men då hade vi inte det beslutsunderlaget. Innan man vet så vet man inte. Det är det man liksom, man vill ju, man tycker ju jättemycket om varandra. Och har bekymmer. Och då behöver man ju försöka reda ut dem. Det andra alternativet att bara kasta bort det som kanske blir ett helt livs liksom, kärlek. Mm. Det vore ju också tokigt. Så jag delar inte din uppfattning där att det är kört.
Nej, jag har ingen uppfattning om att det är kört. Nej, jag bara tänker tanken att
jag tror inte det.
Först blir det löpet imorgon. Mattias dissar hela terapisektorn.
Nej, verkligen.
Bara bluff och båg.
Nej, men jag bara känner så här. Och det jag tycker spontant är att det är jättebra att man går i terapi för att man försöker. Men jag tycker väldigt ofta att jag hör när man skiljer sig. Ja, men vi har gått i terapi och vi har gjort allt vi kan, men det gick inte.
Nej, men då kanske man får se det som att detta att gå i terapi, ja då skulle ju skilsmässan. Jag tror ju inte att en terapi utlöser en separation. Och i så fall så skulle ju separationen ändå ha blivit av förr eller senare.
Men kanske får ju en lyckligare skilsmässa om man har fått prata om.
Ja, lite så. Man har åtminstone förståelse för varandra kanske. Någonting har klarnat ändå som annars skulle ha varit ännu svårare antagligen. Mm. Så jag tycker att det där är bra ändå.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här.
Ja, du är gullig du.
Men det, ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Mm. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska ju också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Mm. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Mm. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Mm. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för 2 månader, utan för 3 månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör, ja, men det är så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså. Nej. Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag har en annan kompis, jag tycker det är kul att dra lite så här teser som du är expert på det här.
Jo, du.
En ganska fin historia tycker jag. Så är det en kompis till mig som har tre barn, levt med sin fru. Och sen så var det dags för den sista barnet att flytta hemifrån. Mm. Och dagen efter sonen då, den sista, flyttade 18 och ett halvt år eller vad han var. Så flyttade han ut och satte de sig bara spontant och tittade på varandra och sa att vi är väl klara nu, är vi inte det? Och båda var faktiskt helt överens om att ja, det är vi.
Jaha.
Ja, vi går åt olika håll.
Ja.
Kan det vara så att att det är många som man vill ändå hålla ihop det och det är värt att göra det för att man har det ändå bra.
Det tror jag.
Men man kanske inte har det toppen.
Nej, om man har barnen. Mm. Det där är ju en ganska vanlig skilsmässoperiod. Alltså när barnen flyttar ut. För då ska man ju, alltså då har man ju varit mamma, man har varit pappa. Då ska man bli ett par igen. Och man kanske har ändrats så otroligt mycket och liksom utvecklats åt olika håll. Så att den där matchningen, ja på sätt och vis, så att man inte har stått still. Men matchningen kanske då har upphört. När man inte har det här stora gemensamma projektet familjen. Så det är ganska vanligt att det
blir så. Man kanske skulle göra om och säga att grundregeln är att du per automatik är skild den dagen barnen flyttar utifrån. Och så får ni börja dejta igen och så får ni jättegärna gifta er. Men det är ändå som att juridiskt är man en ny människa. Alltså, det är ju lite märkligt. Det är som om du skulle liksom ta jobb på ett företag och sen 30 år senare har de helt brytt verksamhetsinriktning. Det finns i andra länder och så här. Ja, men du tackar ju ja till att jobba här, Mattias. Nu får du ju stå för det. Men herregud, jag var 14 år och jobbade på lagret. Liksom.
Men jag tänker att just att barnen är en sån sak som då kanske håller den samman. Och många gånger på ett väldigt bra sätt. Men många gånger så kanske jag tänker andra saker. Att man knyter ihop, många par knyter ihop för mycket.
Ja.
Man har liksom till slut inget eget liv. Nej. Utan man har barnen jättebra härligt. Mm. Men man har också gemensamt det här. Man har kanske till och med samma mailadress.
Just det, precis. Man uppgår i varandra.
Ja, men vad säger du om det?
Ja, de som trivs med det, fine. Men jag tror också att det finns en...
Vadå fine? Det syns ju på det att du inte riktigt...
Nej, men de som...
Är det dumt att gegga ihop det för mycket, tror du?
Men det är det jag bara vill undvika att säga. För de som älskar att gegga ihop det, låt det hända. Men jag tror att det finns en onödigt stark norm som föser ihop folk. För att de tror att, som att det skulle vara ett mått på kärlek hur mycket man geggar ihop sin ekonomi och sina mejladresser. Det är det verkligen inte, skulle jag vilja säga.
Vi kan skoja om det här med ett sånt rekord. Paret som hon sitter vid matbordet och han är i köket och så säger hon så här till oss: åh gud, vi drack ett sånt himla gott vin förra veckan. Älskling, vad heter det där vinet vi drack? För det tyckte väl vi var gott. Då är det geggigt, vet du. Man måste fråga sin man vad man tycker är gott.
Ja.
Men samtidigt så att vi gjorde ett par ekonomiavsnitt här för några veckor sedan där vi hade med våra fruar.
Ja, vad spännande.
Ja, det var spännande. Men då sätter vi båda, alltså, för vi har ju den historien, både Sara och jag, att vi geggar ihop det väldigt snabbt. Det vill säga att vi satte ihop ekonomin på en gång. För jag kände att
gemensam ekonomi och inga avtal och papper.
Nej,
och
så bara så här, nu kör vi liksom. Så jag känner att jag nu är en liten ihopgeggare. Sen är jag däremot så tror jag det är jätteviktigt att man håller isär vissa saker. Och givetvis måste ha sin privacy. Men det där är inte helt lätt, tänker jag, att hålla.
Nej, jag har ju aldrig delat ekonomi med någon.
Nej, du har inte det?
Nej, jag är åt andra hållet då.
Du sköter dig själv.
Hur har du tänkt då då?
Nej, jag har tänkt så här. Från början så började med att jag, min exman, vi flyttade till Stockholm. Vi hade ju inte barn då, men vi bodde ju ihop. Han hade jobb. Jag ville bara gå kurser på universitetet, hade inga pengar. Och jag har inga problem med att leva hur billigt som helst. Och ville inte ha några synpunkter från hans del om att jag borde jobba och dra något strå. Utan det, för mig började det med en slags frihet åt det hållet. Och sen så gjorde vi så att vi hade en lista på skafferiväggen liksom, där vi skrev upp alla utgifter som rörde det gemensamma skrev man upp. Och sen kvittade man det där efterhand. Och så gjorde vi även efter att vi hade fått barn. Och så gör vi typ nästan fortfarande som separerade.
Men vi har ju varit med och varit hemma hos folk där det har varit... Nu ska vi äta middag och den ena har råd och den andra inte råd. Då får vi skriva en skuld. Då skriver vi en skuldsedel här att du är skyldig mig 600 kronor för middagen igår. Och sen har jag samlat de skuldsedlarna här, så ifall det skulle hända någonting, då är du skyldig mig.
Ja,
alltså jag det är en kvinna som har varit hemma med barn.
Ja, men
den
då är ju det fel. Då är ju det fel.
Ja, alltså,
men sånt behöver ju kvittas. Det måste ju finnas en uppgörelse om hon ägnar tid eller om han ägnar tid
åt deras gemensamma barnpassandet. Eller hur
alltså,
hittar man?
Om han gick ner i tid, han var ju hemma också. Det problemet uppstår på grund av ojämlikhet. Aha. Men om han är hemma lika mycket som hon till exempel och tar lika mycket ansvar, då blir det inte riktigt så här. Mm. Och vår tanke var ändå, för att det har varit olika hur mycket vi har tjänat. Han tjänade mer i perioder och jag tjänade mer än han i perioder. Men det har vi lite grann sett som att det också är ett val. Vad vill jag göra för typ av karriär? Vill jag jobba jättemycket? Ja, då är det väl rimligt då att jag får lite mer pengar. Och de är inte per definition hans. Mm. Utan det är mina. Vi delar på det som är gemensamt, för vi är två individer. Alltså det här är ett synsätt. Okay, men vi är två individer som har helt olika intresse. Han vill jobba med det, jag vill jobba med det. Det är helt olika branscher.
Ja, jag är ju precis tvärtom. Jag tänker så här, min fru jobbar stenhårt, jag jobbar stenhårt. I vissa perioder har jag inte tagit ut lön alls, för att det har varit nystartade bolag som jag varit med och startat och så vidare. Så att jag menar, då har vi levt på hennes pengar. Å andra sidan äger hon hälften av aktierna även i de bolagen.
Ja, men det är ju
en uppgörelse. Och ibland så har jag jobbat med tv och så tjänar man 1 miljon på liksom några månader. Och ska det då vara mitt jobb värt 3 gånger mer än det jobbet hon gjorde, bara för att det råkas vara en sån bransch? Och så ska jag säga, goda nyheter älskling, jag har råd att åka på semester i år. Så att,
fast där går jag inte med på att det är så det blir. För att det kan man mycket väl, alltså det är ju olyckligt om man har så väldigt olika matchning så att man inte kan åka på, eller att man har så olika intressen så att man inte vill åka på gemensam semester. Men man kan ju mycket väl låna av varandra, man kan liksom jämka, man kan bjuda varann. Mm. Hur mycket man vill kan man bjuda varann. Mm. Ja, så det är ju inte så. Det är ju inte så. När man tjänar mer så, ja men jag köper väl lite dyrare eller står för mer. Jag bjuder ungarna på semestrar eller någonting liksom. Så att,
men hur gör man då? Jag tänker om man nu har skilt sig och sen så har man barn och sen så är det ju det här då. Sen så träffar man någon ny bonusfamilj i historien här nu då. Ja. Hur ska man göra upp sånt där ekonomiskt?
Säg vilket.
Ja, men jag tänker,
Hela grejen. Ja.
Det är barn, vi tänker att det är barn nu.
Ja, det är det.
Så vad, hjälp oss igenom. Så här, vi ska skilja, jag och Mattias, vi ska skilja oss. Vi älskar inte varandra längre. Nu är det slut. Och vi har gemensamma barn här. Vad är det liksom vi behöver lista ut tillsammans? Var går oftast fel? Och för att liksom undvika gråt och tandagnisslan här med... Vem köper kläder och vem får bidra? Alltså så här,
precis.
Det måste vara en hel djungel. Det, här finns
det är nog en hel djungel.
Ett kapitel i dina böcker om detta.
Ja, alltså det är så otroligt individuellt. Men jag tycker att grunden i allting ska ju vara vad blir bäst för barnen. Mm. Och det finns ju också faktiskt... jag tror att det finns åtminstone samhälleliga regler som gör att det finns en utjämning mellan föräldrarna. Men det viktigaste är ju kanske att det inte är så att barnen har en mycket lägre standard hos pappa än hos mamma, eller tvärtom. Så att barnen ska ju, jag tror att alla omsorger ska egentligen riktas där, så att det blir bra för barnen. Just och det får vara utgångspunkten.
Men om man nu har en tuff skilsmässa och sen så träffar då Charlie någon ny som har barn.
Mm.
Och sen så träffar jag någon ny som har barn.
Ja.
Det får man väl nästan räkna med om man träffar.
Ja, det får man väl räkna med.
42 bast och träffar någon ny. Då får man ju tro att det kommer dyka upp en liten snott.
Ja, men det där är ju som ni säger en hel värld. Och där vet jag att i bonusfamiljer så uppstår ju också den här typen av resonemang och många konflikter. Om du då med ditt ideal att man ska dela på allt. Mm. Låt säga att hon har barn. Du har barn sedan tidigare. Hon har också barn sedan tidigare. Ska du också dela med henne? Hennes kostnader för barnen. Mm.
Och då är det förlängningen då med hennes ex. Eftersom
ja,
de har någon typ
precis.
Av gemensamma barn.
Och ska dina barn, dina egna barn som jag menar att du först och främst har ansvar för. Ska de då kanske få stå tillbaka med vissa saker för att du också ska försörja så att säga hennes barn. Det där finns också någon norm om att man är en fin människa om det sker på automatik, att man ju, den nya familjen ska man också liksom hjälpa till med. Men hon har ju också en pappa till barnen. Nu pekar jag långt bort här, liksom så här lång tråd.
Borta vid vita tavlan med armen här borta.
Precis. Så att
Vad svårt det här är.
Det är oerhört svårt.
Så ska vi sitta där på julafton. Ja. Och vi tittar inte på Kalle Anka, för det gör man bara när jag var barn. Nu finns Kalle Anka hela tiden.
Han heter inte Kalle Anka.
Kalle Anka heter han.
Anka.
Ja, men det var inte det man såg då. Då såg man Kalle Anka.
Ja, det var det.
Och så var det julskinka och grejer. Och då ska det vara så här. Och nu är det fina julklappar till dig. För vi har samma genetiska uppsättning. Och du, lille Sven, hoppas du får någonting i år också då. Mm. Kanske inte varit lika snäll som mitt barn.
Men
alltså,
det finns,
om båda barnen bor under mitt tak och de, jag gör lunchlådor till dem båda två och de badar och de lever ju typ som syskon. Mm. Ska de ha olika ekonomiska förutsättningar?
Jag kan inte svara på det. För det
men
kan,
du måste
ja,
svara,
då svarar Marika. Jag, då svarar ja. Jag och säger att då skulle jag vilja backa hem hela alltihopa. För i min värld så går det inte till så där. Men alltså jag vet att min värld är lite
ja, men berätta om din värld.
Det är din värld vi är gästar idag här.
Jag skulle önska att det kanske var lite mer så. Att även där utgick ifrån barnens bästa. Och om man har gjort det på allra bästa vis, då är mamma och pappa sams. Och barn tycker om när mamma, pappa och barn och familj firar jul ihop. Mm. Så då är det den familjen som firar jul ihop. Så ser jag det. Och då har man ju kommit överens om vad har vi för standard på julklappar till våra barn. Och sen så ser man till att de får det. Ja, men jag vill bara öppna för den möjligheten. Mm. Vi gjorde så i väldigt, väldigt många år. Jag tror att våra unga märkte ingen skillnad alls på när vi hade separerat på jular och födelsedagar. Och hela somrarna tillbringade vi ihop på semestrar. Jag vill bara öppna för att det kan vara så också.
Ja,
att
man så ni måste firade jul fast ni hade separerat.
Ja,
så
verkligen.
Så träffades
i alla år.
Ni ändå på jul.
Ja.
Och din nya då?
Fick ja, men han, nej, han fick inte vara med.
Nej.
För att, nej, så får man säga då. Och där, det överlevde han. Mm. Om man ska välja mellan barnen
han
och han.
Själv, han satt själv på jul och kollade på.
Sanningen är att han också hade barn.
Nej, men det här är ju superintressant. Men
han har ju också barn som han tycker jag ska. Och det tyckte väl han också. Att han ska ju värna om dem främst. Han ska väl inte vara med mina ungar. Han har ju egna att ta hand om. Tillsammans med sin exfru. Och de hade en kämpigare, och det har han varit öppen med. Men de hade en kämpigare, men på jul höll de ändå fred och firade jul för barnens skull. Sen delade de också upp så att de liksom var.
Men det tycker jag fan är med att var och en borde ta ett sånt ansvar.
Jag tycker också
nu,
det.
Nu när du säger det så känns det ju som att det är väl självklart att man ska göra så.
Ja, jag tycker det. Alltså kan man. Sen kan det finnas
där man inte ska. Det är läskigt att peka fingern här. Alltså. Det kan ju vara mycket.
Nej, jag vet, jag bara.
Man kan ju hitta situationer tycker jag där din Malin, din fru har betett sig fruktansvärt illa. Och hon har stulit pengarna från din business. Hon har dragit med mig. Och sen håller hon på, tycker du, använder barnen som alibi. För nu får du skjuta till pengar för barnen behöver faktiskt nya jackor. Alltså, någon gång kan man också nå till den punkten.
Men nu pratade vi om jul.
Jag menar, det är klart att det är enkelt gulligt att säga. Det är klart att alla kryper upp i soffan och barnen är fokus. Men
nej,
man är
vet.
Ju också en känslomänniska och blod. Och det blir också
det konstigt om extrum kryper upp i soffan och så känner man att det här var ganska mysigt.
Ja, just det. Det tog en ny vändning.
Ja.
Nej, men jag vill egentligen, för normen är ju sån att separerar man så är det fullt ut liksom okej, enligt vår svenska norm, att baktala sitt ex. Uppvigla släkten nästan mot sitt ex. Att man liksom bygger det här avståndet. Jag vill egentligen bara att det där måste vi nu förstå. Att när vi lovar någon evig kärlek, det är inte ett brott att sluta älska någon. Utan det börjar i frivillighet och det är helt okej att lämna någon. Det gör ont och det är ett jävla helvete. Men vi kan därmed inte ta oss rätten att liksom att göra varandra till bovar och börja hata. För då får ju barnen illa.
Mm.
Och det tycker jag är det främsta åtagandet i ett förhållande. Det är ju barnen. Så där behöver vi typ skärpa oss.
Och då är vi lite tillbaka till att man kanske ska ha det här snacket innan eller när man har skaffat barn är fortfarande sant.
Ja.
Ifall att det händer är vi överens om att barnen ska komma i första hand.
Precis. Ja, det löser så mycket. Det löser så mycket faktiskt.
Mm.
Det gör det.
Jag hittar ju på att i den här typen av uppbrott och efterspelet då, som i många år, så är ändå ekonomi ett litet nålsöga.
Mm.
Är det din upplevelse också efter att ha liksom poddat om detta vecka efter vecka att man kan prata lite allmänt om hur vi borde vara överens. Mm. Det är klart vi ställer upp på varandra. Och sen så kommer det ner till kronor och ören så blir det ändå väldigt mycket på riktigt.
Ja.
Hashtag.
Mm. Du menar när man ska separera?
Ja, och efter också. Så här. Ja. Vem är det som
skjuter till kronor till vad? Det tror jag absolut. För det blir ju också en, vad ska man säga? Om man inte är helt överens om att separera så blir ju pengar liksom en symbol för någonting. Det blir så tydligt rättvist eller orättvist. Mm. Och det blir också någonting som man hela tiden har kvar som par, att barnen ska ha sitt. Mm. Och det blir också ett sätt att behålla kontroll över varandra. Om man är missnöjd med någonting, det blir alltid ett ämne som kan vara aktuellt.
Mm.
Så det blir, man kan lätt haka sig fast vid det. Och tycker man att man är orättvist behandlad känslomässigt, så är man ju inte benägen att också bli det ekonomiskt. Och man, det där kan man ju se från olika håll så väldigt, vad som är rättvist och orättvist. Så att ju mer man har gjort upp, desto bättre naturligtvis. Det blir ju lindrigare.
Men är det inte dessutom, kan det inte också vara man vänder på steken, att skilsmässan kan ofta uppstå på grund av ekonomi?
Jo, det tror jag. Det tror jag.
Hur då?
Jo, men om man nu inte är som ni, så att säga, som trivs med att röra ihop det, eller om det är så.
Jag älskar att röra ihop det, helt neutralt värdeladdat. Ni som gillar att hålla på och kladda och bara all färg blir brun.
Säga så här då, att en i familjen har tagit rollen av att ha ansvar för ekonomin, och sen så uppgår bådas löner i ett och samma konto, och den ena, alltså det blir ju lätt så att en då kan känna sig kvävd. Den som inte har det finns en då som säger vad man har råd med och inte råd med. Mm. Och det där kan ju vara en begränsning. Ja, men det blir ju det. Att man känner sig ofri. Jag går till jobbet varje dag, men jag kan inte köpa en dyr kappa om jag vill. Mm. Eller jag kan inte köpa en elgitarr om jag vill. Mm. Det blir ju... Jag ser att ni tycker det är fruktansvärt med elgitarren. Ja,
Petter studsar på elgitarren här.
Precis, ja, det går Petter, ju inte. Ja, precis. Nej, men så att det rimmar ju ganska illa i vårt samhälle, som på gott och ont, där man ändå är mycket individ, att inte råda över sitt eget liv riktigt. För den som har ekonomin, den som har hand om ekonomin, den har ju ett övertag över den andra.
Men inte gemensam ekonomi betyder ju väl inte att jag har liksom så här, Jane Austen, jag har skrivit över min beslutsförmåga på en gubbe. Gemensam betyder väl att den är gemensam, att vi bestämmer själv tillsammans. Har vi råd med kappor i år? Vi bestämmer tillsammans.
Ja, men förstå vad oskönt. Tänk om han då inte tycker, nej, du har nog inte. Man tycker ju inte lika där. Hon vill ha den här kappan. Men där kan man ju också vara irrationell. Hon vill ha den här kappan, eller han vill ha den här gitarren. Och den andra parten gör inte samma bedömning. För den
men det har man ju med barn
annat.
I alla fall. Den diskussionen existerar ju ändå. Har vi råd att göra detta med tanke på barnen?
Men det
blir ju exakt
men
samma konversation.
Det är samma konversation.
Ja, jag vill kunna åka till Kanarierna. Ja, men vi har inte råd med det om barnen ska med. Ja, men jag vill det. Alltså,
ja, men precis. Men det blir en sak. Det är ett steg mindre då. Barnen måste man ju kunna lösa det kring. Men vad jag sen ska göra för de pengarna jag har tjänat in, som de som är över de pengarna, ska jag lägga det i en gemensam pott, eller ska jag känna att gud, jag köper 3 kilo lördagsgodis. Liksom.
Det här är jättespännande. Jag håller inte med dig, och därför måste jag läsa den där boken noggrannare.
Ja, det får
jag
göra.
För jag vill ha fler perspektiv.
Ja,
så jag säger
precis.
Inte att du har fel.
Nej, men folk gör ju olika där. En del buntar ihop alltihopa, och sen så diskuterar de om precis allt. Eller så buntar man ihop det till de gemensamma kostnaderna, och resten gör var och en vad den vill för, det som blir över. Det är också en ganska vanlig modell. Mm. Det finns ju olika sätt att göra det här.
Men det vi var på väg mot innan jag började hoppa på dig här, det var ju att vad jag tolkar det som din tes är att om man nu har brunat ihop ekonomin till en enda sörja, så blir det också svårare vid en skilsmässa att en part är liksom kanske mer tongivande, den som vet, den som kan, den som har liksom pension, lalala, och den andra har varit lite mer, det där har inte jag. Det har jag ju träffat väldigt många kvinnor som säger så här, jag har alldeles utmärkt ekonomi, tror jag. Mm. Det där har Gustav hand om. Jag har inte öppnat ett kuvert sedan jag flyttade in.
Nej, och den liksom. Som har den har haft det ansvaret har ju hela retoriken och tolkningsföreträde. Mm. Vilket ju gör det svårare. Så jag tycker inte riktigt att det är okej att man överlåter rätten eller liksom handhavandet av sin egen ekonomi till någon annan.
Man har väl skyldighet att ha någon typ av grundkompetens att klara sig själv.
Ja.
Det behöver ju inte vara skilsmässa, de kan ju dö, det kan hända alla möjliga saker. Men jag har en kompis på riktigt som är i min ålder, och så frågade jag henne var proppskåpet satt. Och hon sa, ingen aning, du får fråga, och så hans namn då. Mm. Jag ska inte hänga ut Hanna här, utan liksom en person i alla fall. Och för mig var det så här, det är väl helt okej, men det bara dök upp för en liten chock. Mm. Oj, hur kan man vara vuxen och bo i ett hus och inte veta var proppskåpet sitter. Då har man ju, jag är i och för sig lite som med bilen. Och så jag kan ingenting om våran bil. Andrea sköter allt där.
Mm.
Och det är klart att skulle vi separera, då skulle jag ju behöva ta fram någon instruktionsbok och du vet, frågar mig så här, vad är det för år? Vad är det för mätarställning? Jag har ingen aning om hur man byter.
Men det kan du
jag
få hjälp med.
Jag vet
också.
Att det är diesel.
Jag tänkte säga, principen är ju, men där kan du få hjälp med. Men just det här med ekonomiskt ansvar, så kanske man också då, om du är den som sitter i baksätet, så kanske det är dags att hoppa fram och faktiskt att man inte sitter och känner sig.
Mm.
Ja, oavsett då, för det kan ju också vara behändigt att en sköter det som tycker det är kul. och sådär. Men det viktiga är väl att den andra förstår vad det handlar om och vad kostar faktiskt alla grejer och sådär.
Ja.
Det kanske också skapar en förståelse att man slipper bråka så mycket om det.
För jag menar, om ni nu har koll på det här, det är ju inte alla alltid som är rationella och godhjärtade. Jag förstår att ni är det, men modellen kanske inte funkar för alla. Det finns ju en del ändå som lite grann skor sig eller tar för sig lite. Det är ju tyvärr en mänsklig egenskap, så att ha koll på det tror jag ändå är bra.
Men vi brukar alltid tjata om att man ska göra en budget i familjen.
Ja.
Och då tänker jag så här, att om man nu gjorde det, och då blir det ju pratematik att den andra parten sätter sig in i det om man nu gör den här budget gemensamt.
Ja.
Och då kanske man kan konstatera också hur det är med den här kappan.
Mm.
Att jo, men jag behöver faktiskt få köpa lite kappor och jag behöver få köpa lite elgitarr. Mm. Eller vad det nu kan vara. Kan inte det vara nyckeln då att man kan få känna den där friheten även fast en av dem sköter det?
Jag tycker det känns gräsligt. Alltså, varför ska jag som vuxen människa fråga någon annan om jag kan köpa en gitarr?
Nej, men inte fråga, men om ni har gjort upp en budget innan så vet du ungefär hur stort kappkonto det är.
det är inte min modell. För att jag tänker så här, man gör upp en budget om det som man har. Jag slår ändå en slag för det. Det som ska gå till det gemensamma. Det
boende,
delar man på.
Barn,
men kan man inte, ja precis, och justera för barnledigheter och alltihopa, det är liksom de
gemensamma.
Hur gör
gemensamma. Man det? Du har sagt det två gånger nu. Hur gör man det då?
Jo, men
hur justerar
man
för barnledighet?
Låt säga att jag avstår från inkomst för att hämta på dagis till exempel.
Ja.
Då behöver jag ju få den inkomsten.
Och hur har ni räknat då? Då räknar du antal arbetstimmar från heltid.
Vi har inte gjort så petigt och så, men att...
Men det sitter ju människor hemma nu som kommer lyssna på detta,
precis.
Som känner sig eller misstänker sig själva vara kanske inte helt jämställt behandlade i detta,
precis.
Och inte riktigt har argumenten mer än att man säger så här, det här känns inte helt rättvist. Mm. Då skulle ju de behöva någonting nu här.
Nej, hålla fram en Marit här. Det viktigaste tycker jag då, och jag är ju jämlikhetsneurotiker, det börjar ju där på något vis. Det viktigaste är ju att man inte bara går in i en slentrian och inte räknar det som många kvinnor då tyvärr gör. Det ska ju kompenseras, tycker jag, av honom. Barnet, om man ser barnen som en kostnad, även tiden för barnen, är ju tid hon avstår från förvärvsarbete som är grundande både för hennes lön och för hennes pension. Det ska ju kompenseras för det här gör ju hon för familjens bästa.
Och hur skulle man kunna kompensera?
Dels genom att han tar hälften, han är också ledig hälften, och då behöver man inte hålla på med pengar. Men om det är så att hon avstår från tid och
som
inkomst,
han inte avstår från,
ja,
då
men
bör
precis,
han
då
betala,
måste ju han kompensera henne för det.
Och då, då kanske han ska bidra då i din modell med mer till det gemensamma.
Ja, till exempel. Så kan det vara. För i min värld så tycker jag
ändå... Ja, men mer till det gemensamma hjälper ju inte.
Jo.
Då är det ju som att betala
till
sig själv.
Jo, men till grunden.
Det måste vara mer till henne.
Men vänta, nu ska jag bena ut det. Ja, om jag förstår det rätt, Marit, så tänker du att man har... Det man bidrar med tillsammans, det är det som är barnen, kostnader för barn och för mat och för hyra och för liksom sådana saker. Det som blir över, det har varit att du köper vilka kapper, hur många kapper de vill och hur många gitarrer de vill.
Precis.
Men det gemensamma är det gemensamma. Och är det då så nu att den ena parten är mer hemma?
Om båda vill att barnet till exempel inte ska gå långa dagar.
Nej,
båda
men
är överens om det.
Ja, och då tänker jag, då kanske det blir så då att mannen eller
Petter
kvinnan...
Petter går hem 3 timmar tidigare.
Ja,
precis.
Och måste han få pengar in på gitarrkontot.
Nej, men då tänker jag, att han får ju då bidra mer till det gemensamma.
Ja, det spelar egentligen ingen roll. Om hon betalar mindre till gemensamma eller han in till det... förstår du? Han kan antingen ge direkt
det
till henne.
Jag är lite trött idag.
Så han ska i alla fall ge någon. Hon ska ha en mindre kostnad. Den som hämtar barnen ska betala mindre för det totala.
Mm. Just det. Betala mindre
sätt.
Eller få mer. Det är samma sak.
Då är vi överens. Mm. Ja. Och då har man, då har man fått kompensation för att man då inte har dragit in det här. Och då får man försöka höfta och hitta, menar du, det som känns rimligt.
Ja.
Och det som är kvar sen, då kan man springa och köpa kapper och gitarr.
Precis. Så tycker jag ändå att det är... Jag tycker att det vore rimligt att man som vuxen gör sina egna prioriteringar. Vill jag snåla på resten och köpa en kappa, så gör jag det nu. Alltså jag tycker att det känns konstigt. Men återigen, de som trivs med det, fine.
Ja, men precis. Och vi tänker ju, som vi har sagt förut också, att det viktigaste är ju här att man är överens om hur man gör.
Ja.
Och att man tar upp alla de här parametrarna som man är medveten, som man inte sen... konstaterade, för det kan ju verkligen vara upphov till skilsmässa om man kommer på efter 10 år att herregud, jag har inte kunnat jobba, jag har inte kunnat få samma pensionsmöjligheter och här har du gått och tjänat in pengar, nu räcker det, gubbjävel, nu drar jag. Så
och
då är det
man...
kanske bra att göra det.
Eller kärring, ska vi vara jämställda?
Ja,
nej, förlåt.
Men ska ska man också väga in, vilket jag gärna gör, en orsak till separation är ju också att kvinnor drar ett tyngre lass hemma med hushållsarbetet. Hon lägger en timme mer i snitt om dagen på obetalt arbete än vad männen gör. Och när kvinnor nu ändå kan separera, så blir det här någonting, att vad är det här för person? För det är ju gamla könsroller som då ligger kvar. Men det blir ändå så tydligt när hon nu också förvärvsarbetar och är lika trött som han, och ändå så ställer han inte upp liksom på det här gemensamma arbetet. Det vill säga, hon lever med en odemokratisk person. Det blir ganska osexigt och ocharmigt. Och det är någonting som är grund för att man inte längre ser. Alltså, det är svårt att respektera en sån person. Mm. Så att det är en ganska farlig grej. Man tappar sugen. Ja. Vad ska man leva med en människa som inte är villig att dela det jobbiga med en?
Liksom? Det är som den gamla sanningen. Den som bäddar får ligga.
Ja, ungefär så.
Är det inte så?
Ungefär så.
Visst är det väl ändå så att det är flest kvinnor nu som gör slut?
Kvinnorna, alltså jag ska inte vara bensäker, men kvinnor sägs vara de som tar initiativet till separation.
Och när gör de det i livet? Runt 40?
Medianåldern är 42 för kvinnor.
Hur gammal är din fru, Mattias?
Ja, det ska vi inte gå. Hon har precis passerat, så jag har överlevt, det tror jag. Okay. Vi får hoppas det.
Bara om inte börjar prata om terapi.
Finns det något som är 40-årskris?
Ja, men det tror jag.
Vad händer då?
De ska man ta vara på. Ja, men det är någonting med de här siffrorna som visar så tydligt att åldrandet kommer. 40-årskrisen brukar ju ofta, tror jag, vara så här, okej, var det här allt det var? Is that all there is? Och ska mitt liv vara så här nu? Man har ofta ganska trassligt. Det är mycket barn, det är föräldrar som är gamla. Tillvaron är liksom en lunk. Det är ett skede i livet som kan vara lite så här, om man tänker, jaha, var det här allt? Liksom.
Man drar ut och sträcker, sen kommer den här kurvan fortsätta. Precis. Då slutar den i helvetet.
Så att liksom. Det blir ju en kris där man får värdera och tänka, är det så här jag vill ha det? Mm. Och många kanske kommer fram till att nej, det är inte så här jag vill ha det.
Men då kanske man ska tänka så här, så att man inte bara tänker att det beror säkert på gubben. Eller det beror säkert
nej,
på
precis.
Gumman.
Det kan vara ett eget liv som suger.
Kanske man ska vara lite om att fan, det är en 40-årskris, behöver inte vara på grund av min
precis.
Partner.
Det kluriga är ju att varje gång man separerar är det ju en person som följer med varje gång.
Man
det vill säga en själv. Så man får kolla om det verkligen inte är en själv man inte håller på att försöka separera på. För då är det ju bättre att hitta en annan strategi än att bara tro att en ny prins eller prinsessa ska lösa det faktum att man själv känner sig som en groda. Liksom.
Mm.
Men du, om vi skulle på något sätt så här, vi vill använda dig till Max Nymalt som expert här. Kan du ge några sån här handfasta tips till den som lyssnar på det här programmet nu? Om man nu är så här, jag börjar nog fundera på jag sitter här och jag är 42 och sitter och extrapolerar på min kurva. Mm. Vad skulle du ge för ekonomitips till den som börjar överväga tanken på att det här kanske inte blir för resten av livet?
Just det. Nej, men framförallt så ska man ju börja sätta sig in i, om man inte har gjort det, börja sätta sig in i hur den gemensamma ekonomin ser ut. Och sen behöver man ju, jag tycker också att man ska ta råd. Man kan få hjälp på banken, och Konsumentverket har också ganska bra hjälpmedel på sina sajter där man kan se vad kostar ett liv, vad kostar en unge och så vidare. Så att man kan göra en beräkning kring det. Men jag tycker också att man tidigt ska ta upp det här med sin partner som kanske ska bli en ex-partner. För att inte, för barnen kommer ju att behöva två fungerande föräldrar. Så att ju liksom, att kunna gå någorlunda i takt i det här. Att det inte kommer som en chock för ens partner. Det är också ganska schysst. Och det kan också bädda för bättre diskussioner. Och enklare lösningar ekonomiskt. Så att, och går man och tänker, så tycker jag nog ändå att man ska prata med sin partner och gå också i terapi. Och det är inte en ekonomifråga, men det kan ändå liksom vara en vettig, det kan bli det. Det är en bättre början.
Om man nu är mitt uppe i skilsmässa då? Vad skulle du ge för ekonomiska råd till när man står där? Och vem ska ha lampan och var ska barnen bo?
Ja, precis. Ja, att liksom, man är ofta förbannad eller ledsen i de lägena. Men att försöka zooma ut och vara sitt allra bästa, nästan bibliska jag. Det gynnar ju faktiskt Det gynnar barnen, det gynnar ens ex och därmed också en själv. Att försöka...
Karma, it's only a bitch if you are.
Ja, nej, men jag tror det. Att liksom man försöka...
Det är också väldigt helande och läkande att take the high road, som det heter i amerikanska filmen. Att liksom så här, jag hade kunnat utnyttja den här situationen, eller jag hade kunnat klämma till, eller jag hade kunnat säga det där. Men jag väljer att inte göra det. Många har ju, i stunden kan ju kännas som att man skulle... gå och lägga sig och må bättre om man hade fått klämma till den där jackan. Men min erfarenhet är att ingen hämnd är så vacker som den man bara lät bli och göra. Fast man kunde. Man kunde, man visste att man kunde, men man bara, jag släppte den.
För som du sa, den här relationen med exet, den ska inte upphöra. Den ska inte försvinna. Den ska bara förändras. För har man barn ihop så ska man fortsätta att vara så bra samarbetspartner som möjligt. Och då har man tusenfalt igen om man inte har sabbat det på grund av en lampskärm.
Vi brukar säga att det är viktigt att man sätter sig ner hemma och har ett ekonomimöte.
Verkligen.
Man kanske är viktigt att man sätter sig ner och har ett ekonomimöte med sitt ex.
Absolut.
På samma sätt att det får ta en timme snarare än att det blir det där i hallen liksom medan väskan ska bytas. Och du förresten, jag tycker att vi måste skärpa oss med det här med vinterkläder.
Precis. Eller han behöver en ny iPad. Precis. Det ska tas på stort allvar. Och väldigt många tycker att det är jobbigt att prata om pengar. Så en bra sak är ju att man gör, om det är liksom... om någon har kostnader och tar kostnader, att man sköter det med stående överföringar. Så har jag och min exman nu. Nu när barnen har blivit större så är det läge att liksom, ja, men då varje månad kommer in så slipper vi prata om det här hela tiden. Utan man tar det här mötet som du säger och sen gör man upp. Hur ser det ut nu egentligen? För det ändras ju hela tiden med ungar. De kostar ju olika saker eller liksom blir större eller börjar tjäna egna pengar eller något så småningom. Att man tar den stunden och sen gör en ram för det som sen, utan att man behöver älta eller bråka, bara funkar.
Snyggt.
Du Marit, tack så hemskt mycket för att vi fick hänga med dig.
Ja, men det här var roligt. Tack snälla.
Vill man hänga mer med dig, då snurrar man in på Skilsmässopodden.
Ja.
Som kommer ut med nya avsnitt.
Varje vecka.
Varje vecka.
Ja, på fredagar. Ja, på fredagar. Och sen så köper man också boken Lyckligt skild.
Lyckligt skild.
Den ska ni läsa.
Jag har ju faktiskt fått den.
Då kommer era fruar och blir jättenervös.
Jag har inte fått den.
Du får låna den.
Nej, jag ska låna den.
Ja, tack så jättemycket Marit.
Tack så hemskt mycket.
Och hälsa Magnus.
Ja, det ska jag göra. Tack.
Tack.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.